Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. Temat för dagens samtal är psykedelisk forskning och terapi. Gäst är psykologen Filip Bromberg, en av grundarna till föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap och idag verksam med att stötta svenska forskare genom stiftelsen Osmund Foundation. Idag genomlever vi en psykedelisk renässans. Psilocybin och LSD har gått från att ses som samhällsfarliga substanser till att nu betraktas som kungsvägen till ett andligt uppvaknande och botemedlet mot psykisk ohälsa. Jag kommer dela upp ämnet i två avsnitt. I del 1 samtalar vi om vad psykedelisk vetenskap och terapi är och de psykedeliska substansernas inneboende potential och faror. Jag heter Benjamin Elfors och det här är Bildningskomplexet. När du lyssnat klart på dagens avsnitt blir jag mycket glad om du skriver en kommentar om podden i Apples podcaster-app. Jag läser alla kommentarer och ditt bidrag ökar chansen att Apple rekommenderar podden i appen. Nu sätter vi igång. Välkommen till Bildningskomplexet, Filip Bromberg.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, roligt att ha dig här. Vi ska ju prata om psilocybin och LSD och psykedelika idag. Och den första viktiga frågan är ju att bena ut de här begreppen lite grann. Vad är psilocybin för någonting?
Psilocybin är en naturligt förekommande substans som finns i många svampar som växer naturligt världen över. Och som har de klassiska psykedeliska effekterna, dels rent farmakologiskt och sen att den har den effekten på medvetandet helt enkelt.
Mm. Och sen då LSD som är en hallucin. Den upptäcktes ju av kemisten Albert Hofmann, schweizisk kemist. Kan du ta oss igenom den historien? För den är lite småbrömd så där hur han upptäckte LSD.
Det är ju en lång och ofta väl berättad historia som man kan läsa om i Albert Hofmans LSD My Problem Child. Men han arbetade som kemist på ett läkemedelsbolag som då hette Sandoz. Idag heter det Novartis. Och jobbade på att ta fram nya molekyler för att behandla medicinska tillstånd. Jag minns inte exakt vilket medicinskt tillstånd det var. Men han råkade av en slump få i sig en liten mängd av den här molekylen som kommer att kallas för LSD-25, den 25:e kombinationen. Och hade en slags mystisk upplevelse, ganska svag sådan, men den gjorde honom nyfiken. Så han beslutade sen att ta vad han trodde var en extremt låg dos LSD, vilket var 150 mikrogram, vilket är en ganska stor dos. Och tog den på egen hand på jobbet. Började må dåligt ganska snabbt och bad sin assistent att göra honom sällskap hem på cykel. Så han cyklade hem. Det var en horribel cykeltur och hade en väldigt kraftig och väldigt utmanande upplevelse av att han trodde att han höll på att bli psykotisk, att han aldrig skulle återgå till det normala. Han ringde på efter sin läkare som kom och tog olika tester och noterade att du mår bra. Det finns inget biologiskt problem. Så han kom ner från den där upplevelsen efter ett tag, gick och la sig, vaknade morgonen dagen efter och beskriver hur han mådde fantastiskt och hade en ny upplevelse av naturen och världen. Han hade haft ett slags spirituellt uppvaknande. Så han ägnade resten av sin karriär och resten av sitt liv till att arbeta med LSD och med psilocybin också. och göra det tillgängligt för läkare över hela världen, vilket drog igång den vågen av psykedelisk forskning som skedde på 50- och 60-talet.
Det är superintressant där. Alltså han, man kan ju säga att han, eller inte kan säga, att han tar ju den första LSD-trippen som någonsin. Och jag tänker det är ju spännande att den är ju inte färgad av någon annans upplevelse eller av liksom någon hippiekultur eller musik eller så, utan det är en pur, ren egen upplevelse. Och jag tänker det är spännande för han skriver någonstans, det här har jag läst genom sekundärkällor, men han skriver någonstans om att när han kommer ut där på morgonen så är det som att världen är skapad för första gången. Det är liksom första dagen som jorden existerar för honom. Det är liksom så han upplever det. Jag tycker det är en väldigt vacker beskrivning. Och vad vet vi mer? Vad var det han upplevde där?
Jag har faktiskt svårt att dra mig till minnes vad det var, förutom att det handlade väldigt mycket om en nära koppling till naturen och att vara en del av någonting större. Att inte känna sig separerad från naturen eller från den världen som vi lever i.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det för oss in på vad en LSD-tripp är, en psykedelisk upplevelse är för någonting. Jag är nyfiken på om du kan beskriva för en person som aldrig har tagit de här substanserna. Jo, just det var det jag skulle säga. Att 2006 så kom en studie från USA där man hade gett LSD, som jag har förstått, till friska personer. Och de beskriver det som i paritet med att få sitt första barn. Alltså det är en av de mest genomgripande upplevelser som de någonsin har känt. Så hur kan vi beskriva en LSD-trip?
Den studien som du nämner från Johns Hopkins University och gjordes av Roland Griffiths och Matthew Johnson, den gjordes med psilocybin. Men det förändrar inte poängen som du lyfter, att de här personerna hade en otroligt meningsfull och djup på ett andligt plan upplevelse. Och det är viktigt att komma ihåg att settingen som den här studien gjordes i var ett upplägg som man kan kalla för psykedelisk terapi, som involverar förberedande sessioner och att man gör sessionen på ett visst sätt med ögonbindel och musik och terapeuter. Det finns en framing där som har en väldigt stor inverkan på upplevelsen. Så när man pratar om vad en psykedelisk upplevelse är eller hur den är, så är det viktigt att komma ihåg att det kan vara så otroligt olika. Jag ser de här substanserna som lite som en nyckel som låser upp någonting inom den mänskliga psykologin, inom den mänskliga hjärnan, och ger oss tillgång till någonting som redan finns där. Jag tror inte att de här upplevelserna skiljer sig nödvändigtvis i kvaliteten från andra spirituella eller mystiska upplevelser som uppnås med fasta eller frigörande andning, eller som för den delen kan ske helt spontant. Men om man ska säga någonting för att besvara frågan om vad den här upplevelsen kan innehålla, så är det ofta en slags upplösande av det som vi kallar för jaget, och en slags generell förstärkning av alla sinnesintryck och känslor och tankar som vi har inom oss i vårt medvetna och utanför vårt medvetna. Det kan innehålla perceptuella skiftningar, färger upplevs annorlunda. Det kan ske nästan som hallucinationer, visuella och ljudmässiga. Det är vanligt att deltagare i en studie då på en hög dos får det som kallas för en mystisk upplevelse. Och det är någonting som kan mätas en psykometriskt med validerade formulär. Och där ingår det här, att den här jagupplösningen. Men det finns också ofta en känsla av att det här som jag upplevt just nu, det går inte att beskriva med ord. Så ineffability är en del av den mystika upplevelsen. En annan del är att ha upplevelsen av att få tillgång till någon slags ultimat verklighet eller någonting som är sant bortom det som jag har trott mig veta under tidigare i livet. Så det är på en väldigt essentiell nivå gränsupplösande.
Just det är det här som man har fått beskrivet för sig, att det du pratar om, det här jagupplösande, att plötsligt så förstår man att vi sitter ihop med världsalltet på något sätt. Att det finns egentligen inga gränser, nästan som att man går tillbaka till barnets förståelse av världen.
Precis, jag tror att det är en bra reflektion, för att det finns forskning som indikerar att det psykedeliska, eller det tillståndet som induceras av psykedeliska substanser, påminner ganska mycket om hur en barns hjärna fungerar, där det inte finns några tydliga regler för hur saker hänger ihop. Vi tar oss fram i vardagen genom att anta en massa saker baserat på sånt som jag har lärt mig, baserat på tumregler eller heuristiker som Daniel Kahneman kallar det. Men det som och det har ju inte ett barn. Ett barn har ingen sån förståelse. Så allting blir väldigt starkt. Alla upplevelser känns väldigt nya för ett barn och för en person som har haft en sån här psykedelisk upplevelse, som Albert Hoffman till exempel, som upplevde att jag har aldrig sett naturen på det här sättet. Så det har av nutida hjärnforskare så har man dragit metaforen, eller använt sig av metaforen, som att skaka om en snöglob, eller att vårt medvetande fungerar lite som en skidbacke där man åker ner gång på gång och hamnar i samma spår, för att det där är enklast att åka. Och en psykedelisk upplevelse skulle fungera lite som en pistmaskin som jämnar ut all snön och tar bort alla spår, så att man kan röra sig mera flexibelt och tänka nya tankar.
Just det. Men det som jag undrar över, som jag alltid blir nyfiken på när man hör de här beskrivningarna, det finns nästan en underförstådd retorik som är att när man har skakat om den här snögloben så får vi liksom tillgång till vårt sanna väsen. Men hur vet vi att det här inte bara är en påverkan på oss? Alltså att vi är berusade, eller på vilket sätt som helst när vi tar någonting som gör att vi börjar tänka annorlunda. Förstår du vad jag menar? Det är många som beskriver det här som, nu har jag hittat liksom sanningen med livet. Men vet vi det?
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Och det finns ju såklart en berättigad oro kring om det här bara är en liksom slags eskapism eller en tillfällig eufori som sen försvinner och allting återgår till det normala. Och det verkar som att det kan vara så i vissa fall. Men i andra fall, som till exempel när man använder sig av psykedelisk terapi under rätt förutsättningar med god förberedelse och långsiktigt stöd, så leder det till ihållande förändringar som kan hålla i sig under många år. Kanske för, för resten av livet. Så jag ser det som en, som ett psykoterapeutiskt verktyg.
Den psykedeliska forskningen sätter igång på 50- och 60-talet i USA. Och sen så brakar den, eller den förbjuds och sen återuppstår den igen på 90-talet som jag förstår. Vill du ta oss igenom den resan lite grann när den blir het och när den försvinner och när den kommer tillbaka?
Absolut. Så den psykedeliska forskningen kom igång på allvar i USA och sen också i Europa under 50-talet. Och från början så var det framförallt olika psykiatriker som tog LSD själva för att uppleva hur det var att vara psykotisk. Det kallades för psykotomimetika från början. Sen så började man också ge det här till patienter, framförallt kroniska alkoholister och personer med depression. Och började inse att den här upplevelsen som LSD och psilocybin triggar är någonting annat. Den har vissa saker gemensamt med en psykos, men det finns någonting terapeutiskt i den. Och det finns en möjlighet att jobba med upplevelsen i ett psykoterapeutiskt paradigm. Så då utvecklades det som man kallar för den psykedeliska psykoterapin och blir jättestor. Det var liksom det största som fanns inom psykiatrin på 50- och 60-talet. Man trodde att det här skulle lösa alla psykiska sjukdomar, kanske förutom psykosrelaterade sådana. Det såg man ganska tidigt att det här kommer inte funka så bra. Det fanns ju liksom ingen kulturell förståelse för de här substanserna eller för de här medvetandetillstånden. Det fanns inte heller någon kulturell förståelse då i samhället för att folk kan vara på ett annorlunda sätt. Det fanns inga liksom olika subkulturer, utan antingen så var man en del av etablissemanget eller så var man i motkulturen. Så det var, de här substanserna kom att förknippas mycket med antikrigsrörelsen mot Vietnam och även liksom antietablissemangs aktiviteter. Så det bedrevs ett slags kulturellt krig. Och man kan diskutera liksom hur stor påverkan det här hade på forskningen. För att forskningen förbjöds aldrig formellt. Utan substanserna blev olagliga enligt FNs narkotikakonvention 1971. Olagliga att inneha. Men forskningen blev inte olaglig. Däremot så slutade amerikanska staten i samband med det här att finansiera studier, och läkemedelsbolaget Sandoz, som dittills hade gett LSD för all den här forskningen, drog in den eftersom det blev en så politiskt het potatis.
Och det är det vi ser när vi tittar på 50- eller 60-tals dokumentärer, hela Flower Power-rörelsen, och en person som folk säkert känner till, Timothy Leary, som var en Harvard-professor som gick för långt med sin psykedeliska forskning. Är det allt det som skapar den här motreaktionen mot LSD?
Ja. Sen så finns det en parallell process som pågick med det kommande biomedicinska paradigmet, där placebokontroll blir en oerhört viktig del. Och de här substanserna är väldigt svåra att placebokontrollera eftersom de har så starka effekter på medvetandet. Så de studierna som gjordes, de tusentals studierna som gjordes, upplevdes ofta hålla för låg kvalitet rent metodologiskt för att man skulle kunna säga att hur vet vi att den här förbättringen beror på LSD och inte bara på den här psykoterapin som ni ger i samband med substansen. Så då började man ge LSD till personer utan någon form av psykologiskt stöd under ganska utmanande förhållanden i sterila rum och så vidare. Och drog slutsatsen från de studierna att det här funkar inte alls. Den psykedeliska forskningen blev offer, kan man säga, för en ny syn på hur vetenskap ska bedrivas. Och den synen har dominerat läkemedelsutveckling under, ja, i princip sedan dess.
Mm. Och så, okay, så 1971 förbjuder USA LSD, men forskningen finns kvar lite grann. När försvinner forskningen?
Den försvann gradvis under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Men det pågick fortfarande psykedelisk forskning på Spring Grove Hospital i USA till sent 70-tal.
Mm.
Så forskningen kommer tillbaka på 2000-talet. Och det som hände då var att man insåg att om vi designar studier med psykedeliska substanser på ett väldigt kontrollerat och försiktigt sätt, så kommer myndigheterna tillåta att vi gör det här.
Och nu så har ju forskningen nått Sverige. Och gissar att även lite längre bak i tiden. Men den här behandlingen som nu bedrivs i Sverige och som forskas på, vad syftar den här behandlingen till?
Så den studien som pågår på Karolinska institutet är en, vad man kallar för en fas 2-studie med psilocybin-assisterad terapi för depression. Deprimerade patienter som inkluderas och får genomgå en rad tester med flera typer av hjärnavbildning och sedan får delta i det här behandlingsupplägget med förberedande terapi och sen en doseringssession som pågår under en dag med tränade terapeuter och även efterföljande terapi.
Hur ser en sån här, ta oss igenom en terapisession, om jag skulle komma till er med depression, hur går stegen till?
Så det är inte jag som är involverad och gör den här behandlingen, utan jag är ordförande i den organisationen som har finansierat studien. Men jag är väl bekant med protokollet och det som sker, så jag känner inte jag kan prata om det. Först så är det en väldigt ambitiös screeningprocess där man pratar om medicinsk historia och psykiatrisk problematik för att till exempel utesluta predisposition för psykos och en rad andra faktorer som är väldigt viktiga. Sen så är det en förberedande session som pågår under 3 timmar i den här studien då deltagaren får träffa terapeuterna. Man försöker etablera en trygg allians, en terapeutisk allians, och pratar om vad det är som ska ske under själva sessionen, att det kan vara väldigt intensivt. Man går igenom lite praktiska saker och personen får möjlighet att ställa frågor om vad det är som ska hända. Och sen så pratar man också om intention, vilket är väldigt viktigt. Just för att med en person som har en psykiatrisk problematik och tar en psykedelisk substans kan förvänta sig att det som är svårt relaterat till den här problematiken kommer att dyka upp i den psykedeliska sessionen på ett sätt som kan vara väldigt obehagligt och överväldigande. Och vi människor har en naturlig tendens när någonting är jobbigt att vilja trycka undan det eller på något sätt inte befatta oss med det, att undvika det helt enkelt på psykologspråk. Och det som man försöker göra i en psykedelisk terapisession handlar mycket om att få personerna att känna sig så pass trygg i den här upplevelsen och på den här platsen att jag kan möta det svåra, jag kan möta smärtan och jobba med den i det här förändrade medvetandetillståndet.
Mm. Men en sak då som vi har berört lite, det är ju det här att Albert Hoffman som upptäckte LSD, han tog ju den första trippen som var helt ofärgad av någonting. Jag tänker att när folk hör ordet LSD och även böcker om LSD och böcker om psilocybin, det är färgglatt, det, hela den här 60-tals estetiken finns ju där. Jag tänker också på den amerikanska författaren Aldous Huxleys bok
Doors of Perception.
Ja, just det, heter den på svenska Porten till den andra världen heter den, som har totalt färgat vår förståelse av den psykedeliska upplevelsen med språket, alltså hela språkdräkten och det som, för att kalla en spade för en spade, det här flummiga. Hur mycket av det färgar den upplevelse man sen får i en terapisession?
Det är en svår fråga. Och det handlar ju om liksom hur påverkar vår kultur, vår uppfattning av verkligheten generellt. Så det blir väldigt filosofiskt. Jag tror att det finns en påverkan, absolut. Jag tror att med det terapeutiska upplägget och med förberedelsen så går det att skapa en annan setting. Jag tror att det är jätteviktigt att styra in deltagaren eller patienten mot det som är viktigt att fokusera på.
Gör man det här bara vid ett tillfälle? Fortsätter det sen med flera doser?
Det är lite oklart. Forskningen har kommit väldigt kort väg. Och vi vet inte hur länge den terapeutiska effekten av en psykedelisk terapi kan hålla i sig. Det har kommit en studie nyligen från Johns Hopkins också som visade att effekterna verkar hålla i sig i ett år från den studien. Det finns också forskning från Imperial College som har kommit nyligen som indikerar att för många så verkar det som att effekten försvinner efter 3-6 månader. Men det beror på hur många sessioner med psilocybin. Det beror på hur det terapeutiska upplägget ser ut. Och där finns det i princip ingen forskning. Så att vi har otroligt långt kvar när det gäller att förstå hur effektiv är den här behandlingen. Och hur ska vi göra för att förbättra själva behandlingen. Den forskningen som gör just nu är väldigt inriktad på att besvara frågan, funkar det här? Mm. Och det krävs ganska mycket forskning för att med säkerhet säga att någonting funkar.
Vad skulle du säga då? Gör den det?
Jag är väldigt optimistiskt inställd till potentialen med de här substanserna. Men jag tror också att det är att vi överskattar hur mycket som beror på själva molekylen och hur mycket som beror på alla andra faktorer kopplade till exempel till psykoterapi, till musik och till personens omgivning och nätverk för den delen. Det finns en liksom inbyggd problematik med hur vårt medicinska system är uppbyggt idag när vi fokuserar på att en terapeut eller två ska ge en medicin eller läkemedel till en person som sen ska få sitt liv förändrat, som att depressionen är någonting som bara sitter inom oss liksom rent biologiskt. Men vi vet också att personer som är deprimerade lever i en deprimerad kontext. Deras relationer är sådana relationer som en deprimerad person har. Det finns otrygga relationer, otrygg anknytning, och de här substanserna har alltid använts i grupp, i gemenskap. Och det har alltid tidigare varit ett grupporienterat och kulturellt utforskande. Och det är där jag tror att den stora potentialen hos de här medicinerna finns. När vi kan, om vi kan, skapa en terapeutisk gemenskap med till exempel gruppterapi och gruppsessioner med psykedeliska substanser ligger inte långt bort. Man har börjat genomföra det som kallas för samtidiga doseringar. Då man har, istället för att ha två terapeuter och en patient, så har man fyra deltagare och fyra terapeuter till exempel som är i samma rum och gör det här samtidigt. Det är fortfarande så att varje deltagare har sin egen psykedeliska upplevelse. Men att kunna jobba tillsammans i förberedelse och integration tror jag är jätteviktigt för att kunna bibehålla de insikterna som folk verkar få och omsätta dem i förändrade beteenden, förändrade relationer. För det är sånt som får oss att må bra. Inte en euforisk upplevelse under ett rus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
En aspekt som jag tycker är nästan intressantare än det här med att ge terapi eller psykedelisk behandling till sjuka personer, det är att ge det till friska människor. Därför att det är ju ändå så här att mycket av det, den mystiken som finns kring LSD, och det vi har pratat om tidigare med shamaner och eller inte bara LSD, alltså psilocybin också, att de här tidiga samhällena där det var en del av ett andligt uppvaknande, det var inte för att bota utan för att nå ett högre medvetande stadium. Så att, visst är det så att man har också gett till friska personer psilocybin eller LSD och forskat på det också?
Absolut. Och det finns ju en stor del av den moderna psykedeliska forskningen som inte handlar om att hjälpa sjuka människor utan att förstå mera om hur det mänskliga psyket fungerar, hur kreativitet fungerar, vad religion är för någonting, vad religiösa upplevelser är för någonting. Och det, jag tror att det finns en otrolig potential där.
Mm. Vad är den potentialen? För att det är ju många som har pratat om att, ja, du var inne på det också, att meditationer och andra saker som man kan göra så att säga nykter eller opåverkad kan leda till religiösa uppenbarelser. Men som jag förstår så kan man se de här substanserna nästan som en motorväg dit, och att, jag menar, att meditera så länge så att man får en sån upplevelse, det är nästan att man är yogimästare. Så att jag undrar, vad tänker du, tror du att vi kan bli mer andliga varelser eller bli mer religiösa eller vad man ska säga med hjälp av de här substanserna?
Det tror jag. Sen så är det inte okomplicerat, som det är aldrig okomplicerat. Men det finns en välbelagd koppling mellan psykedeliska upplevelser och meditation. Den psykedeliska revolutionen, om man vill kalla det, på 50- och 60-talet ledde till en stor våg av buddhism i USA på västkusten till exempel. Och det finns också modern forskning, bland annat Otto Simonsson på Karolinska institutet, som har publicerat några artiklar nyligen som visar att personer som har haft en psykedelisk upplevelse är mer sannolikt att de har en pågående utövning av meditation. Det finns också mycket som tyder på att en psykedelisk upplevelse tenderar att göra människor, att få människor att känna sig mer i kontakt med andra, mer i kontakt med naturen, och att det är en del av den terapeutiska potentialen också, att bli mera öppna och uppskatta till exempel naturen och nya upplevelser mera. Så i de studierna som har gjorts, det har gjorts en jättefin studie vid Johns Hopkins också, som gjordes med kroniska rökare som hade rökt under flera decennier och inte lyckats sluta. Och den här tanken med den här studien var alltså att se om psilocybinassisterad terapi kan leda till en reduktion i rökning. Och det såg man att 6 månader efter den psilocybinassisterade terapin så var 80% av deltagarna abstinenta från tobak. Så då har man gjort uppföljande forskning och frågat, så vad var det egentligen som hände? Hur var den här upplevelsen för dig? Då var det ganska vanligt att folk sa så här, jag slutade ju röka, men det var inte alls det viktigaste som hände, utan det viktigaste som hände var att jag börjat engagera mig i min gemenskap runt omkring mig. Jag har gått med i kyrkan, jag har börjat volontära, jag har fått en förbättrad relation med mina föräldrar. Så det verkar som att det sker väldigt mycket bortom det rent medicinska, eller bortom den här fokusen på symptomreduktion som finns.
Spännande. Och här finns det, tycker jag, en liten gullig motsättning mellan den klassiska liksom vetenskapen som pratar om metodologi och att det är väldigt viktigt att hur strukturen i forskningen ser ut. Och sen så på andra sidan så har vi människor som får religiösa upplevelser. Alltså hur mycket kan man liksom forska kring människors religiösa upplevelser? Förstår jag menar, någonstans så landar vi i en sån här liten närsynt tolk, alltså när vetenskapen ska sätta ord på de här upplevelserna, så blir det lite skrattretande emellanåt, kan jag tycka. Förstår jag vad jag menar?
Det är en jättebra fråga, och jag önskar att vi hade professor Per Granqvist med oss från Stockholms universitet som forskar på just religionspsykologi. Jag är av åsikten att det finns otroligt mycket för vetenskapen att utforska avseende andlighet. De instrumenten som vi har är trubbiga, och det är svårt att göra rigorösa studier av den högsta evidensen på det här området, naturligtvis. Men det finns otroligt mycket att lära, tror jag. Och gränsen mellan psykologi och andlighet är inte så hårddragen som många tror, utan det finns en andlig aspekt av våra beteenden, av våra relationer, hur vi är i världen.
Det är väldigt lätt att charmas av det här, och liksom, jag blir väldigt sugen på att kasta mig över de här substanserna nu och få en sån här andlig upplevelse. Både du och jag har ju läst en bok som är skriven av en amerikansk journalist som heter Michael Pollan, som på svenska heter Psykedelisk renässans. Kom ut för några år sedan, mycket läsvärd bok. Han pratar ju om det här, han tar ju själv, testar ju de här substanserna i boken, och han pratar ju precis det här som vi har varit inne på, om en slags jagupplösande eller egoupplösande upplevelse där man känner sig ett med världsalltet. Men han pratar ju också om att vad han blir varse ganska tidigt, det är ju att det här jagupplösande egot kan snabbt bytas ut till ett uppblåst ego, där de här personerna ser sig som för mer än de som inte har tagit de här substanserna. De har fått någon slags insikt kring hur det egentligen ligger till med världsalltet, som blir till slut väldigt uppblåst. Jag tänker liksom, när man reser, och framförallt i varma länder, Thailand och så här, så jag tror alla har en upplevelse att man har träffat en övervintrad brittisk hippie som sitter på en strand med en hajtand, som jag skulle vilja kalla så här, där. Alltså, jag tycker att när man pratar med de här personerna, nu låter jag väldigt fördomsfull, men jag bara generaliserar. Man kan träffa de här personerna och tycka att det är ett, förlåt, men ett pundarbeteende bara. Det blir ett... det här är någon som har kärat ner sig i den här upplevelsen, men det känns bara ganska dryg. Så jag vill höra dig prata lite grann om de farorna med de här substanserna, att man blir en sämre människa.
Jag tror att psykedeliska substanser kan användas precis som andra substanser, eller för den delen tv-spel eller nikotin, för att undvika saker. Och eftersom psykedeliska substanser tenderar att skapa mening, alltså skapa en känsla av mening, sen om den känslan är riktig eller inte, det är otroligt svårt att säga. Men den här tendensen att skapa mening kan ju vara en del också i ett undvikande beteende. Det som saknas där är ju en integration ofta av de insikterna som ofta kommer under en sån här upplevelse.
Men finns det inte en risk att i de här substanserna, eller de för ju oss till det här på något sätt alternativa sättet att tänka, eller alltså bara att använda en term som jagupplösande, det är ju inte någonting man gör på krogen när man snortar cola, utan det finns ju någonting i den här upplevelsen som man söker sig till. Finns det en risk att den upplevelsen slår tillbaka?
Ja, det tror jag. Och jag tror att det finns en risk att använda upplevelsen kanske för att koppla bort sig från den världen som vi lever i. Och där tror jag inte att att psykedeliska substanser skiljer sig från till exempel tantra eller meditation eller andra former av liksom spirituellt utforskande. Att man, det finns en term som heter att vara en spiritual junkie, alltså att kicka på starka upplevelser och ha det som sin tröst i livet, även fast det saknas vissa andra saker som kanske är egentligen mera viktiga. Men det är ju så här, det är väldigt individuellt också. Jag vill på något sätt också ha liksom lite medkänsla med den här snubben med hajtand och säga att ja, men han kanske lever precis det livet som han vill leva liksom. Jag vill inte döma ut honom. Det som jag däremot har ett stort problem med är den här kulturen drar till sig narcissister som kanske är intresserade av att utnyttja andra människor för att själva känna att de har en plats i världen eller någonting att bidra med. Det är då som det faktiskt blir skadligt för andra människor. Det är ganska vanligt tror jag inom underground svängar, ayahuasca retreats. Det har nyligen kommit ut en podcast som jag verkligen vill rekommendera som heter Power Trip, som handlar om hur psykedeliska substanser används inom det amerikanska, vad ska man säga, psykedeliska underground communityt för att skapa vad som nästan är en sekt. Alltså för att ett sätt att utnyttja andra människor, och den hypen som finns i samhället driver också på den här problematiken. Så att jag ser ett jättestort problem med att den psykedeliska upplevelsen håller på att kommersialiseras och bli föremål för kapitalistiska marknadskrafter och de störda personerna som kommer in i spacet.
Avslutningsvis då, om man vill ha en psykedelisk upplevelse lagligt idag, hur gör man då?
Psykedeliska substanser är olagliga i de flesta länder.
Och det gäller även svamparna nu. Även om jag går ut och plockar den här, det vet, i Sverige heter den ju toppslätsskivlingen, psilocybin, den är olaglig för mig att hämta hem. Visst är det så?
Precis, om din intention är att äta den och få en tripp, så är det olagligt.
Vad kan det annars vara?
Det skulle kunna vara ett misstag.
Ja, just det.
Plocka den. Men så det första som jag vill säga är att jag tycker att alla ska vara oerhört försiktiga med de här upplevelserna, oavsett den lagliga statusen. Så det är en upplevelse som kräver förberedelse, som kräver att man har mycket information och att man också har stöd. Att man har resurser och hantera det som kan komma upp. Sen så finns ju länder som har en mer avslappnad lagstiftning, huruvida det är avkriminaliserat eller legaliserat. Det ser lite olika ut. I Holland så är tryfflar som innehåller psilocybin lagliga. Så det finns en växande industri av retreats i Holland som erbjuder de här upplevelserna. Och jag är också, full disclosure, delägare i ett företag som jobbar med det här.
Men du har ett eget företag som erbjuder en psykedelisk retreat, kan man säga.
Ja, jag startade ett företag tillsammans med några andra psykologkollegor som har erfarenhet av det här. Och tanken med det är att skapa en förberedelse inför den dagen då det blir möjligt att implementera det här i vården.
Men hur går det till då? Om jag skulle anlita dig, vad får jag då?
Nysnö jobbar med ett protokoll som vi kallar för ett retreat-program, som pågår under ungefär en månad, som involverar screening med en psykolog då man pratar igenom de liksom medicinska bitarna. Sen involverar det också individuella samtal med psykolog och gruppträffar tillsammans med den gruppen som kommer delta. Så det finns en förberedande heldagsworkshop i Stockholm innan man åker iväg till Holland på ett 4 dagars långt retreat. Och sen så finns det också en heldagsworkshop med gruppen efteråt i Stockholm, och Zoom-träffar och individuella samtal. Så det är som ett koncept för att arbeta med psilocybin i en gruppprocess och göra det på ett så tryggt sätt som möjligt.
Så när man tar den här tryffeln som innehåller psilocybin, hur pass stark blir den upplevelsen? Eller liksom, nu tänker jag kanske mer som farmakologiskt. Är den att jämställa med en LSD-tripp?
Absolut. Det är en dosfråga. Mm. Så det går att ha en väldigt kraftfull upplevelse med psilocybintryfflar.
Mm. Och vad kan du säga, vad säger folk som är klara med en sån här månad?
Vi har bara gjort det här under en ganska kort tid, så det är inte så många deltagare som har genomgått hela programmet. Men reaktionerna har varit väldigt, väldigt positiva.
Mm. Har du själv testat?
Det har jag gjort.
Mm. Och hur var det för dig?
Det är ju ganska, eller så här, vilken upplevelse ska jag välja? Jag har generellt upplevt att det har hjälpt mig att komma i kontakt med mina känslor och att vara mer närvarande och ha en mera avslappnad inställning till livet och inte ta mig själv på så stort allvar.
Ett jättestort tack. Det var fina, bra slutord som jag hoppas att folk kan ta med sig. Jag själv skulle behöva det allra mest, skulle jag säga. Ett jättestort tack för din medverkan, Filip Romberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Filip Romberg i avsnitt 61 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd, så skriv gärna till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.